där är stora idéer med Sverker Sörlin. Lars Marcus är arkitekt och professor i stadsbyggnad vid Chalmers. Hans forskning handlar om hur stadens rumsliga form påverkar människors vardag och i förlängningen fenomen som integration och segregation. Han är aktuell med boken Städernas stenar.
Det blir ofta den här kritiken mot svenska förortslandskapet och så. För det första så är det ju här ofta högkvalitativ arkitektur, otroligt omsorgsfulla och miljö med hög ambition. Men det ligger en struktur som jag tror faktiskt är olycklig.
Sverker Sörlin är professor i miljöhistoria vid KTH och författare till över 40 böcker om ämnen som idéhistoria, människan och klimatet, Carl von Linné samt skidåkning. Hans kommande bok är en kulturhistorisk och personlig berättelse om snö.
Idag så har vi besök av Lars Marcus som är verksam vid Chalmers tekniska högskola och är arkitekt i grunden, eller hur?
Det stämmer det, just det. Men numera framförallt då stadsbyggnadsforskare sedan många år och tidigare på KTH, men numera sedan 9 år på Chalmers.
Huvudskälet egentligen till att vi ses just nu, det är en ny bok som du har skrivit som heter Städernas stenar, hur den byggda staden formar den levda staden, och som handlar om städers form, kanske man kan säga. Jag är väldigt nyfiken på själva titeln, detta med stenar, städernas stenar. Ja, det är klart det är stenar i städer, men vad är poängen med att ha ordet stenar i en boktitel?
Ja, men egentligen så är det ju en tro på materiens makt i den här meningen, att vi översätter ju ofta som människor saker i materiella ting för att minnas eller för att återupprepa saker eller komma ihåg saker och så vidare. Och inte minst i den här jättelika artefakten naturligtvis som städer är. Och hur en stad då är formad när det gäller hur gator och platser och byggnader hänger samman egentligen är ju en enorm minnesskrift egentligen över hur vi kan och kanske bör då, och där finns det ju också en normativ dimension av hur vi ska röra oss och vilka som möter vilka och hur mycket man har nära till och sådär. Och det där tycker jag är djupt fascinerande ur en arkitektbakgrund då. Men inte minst när man kommer upp då på stadsnivå där det verkligen griper tag i samhället i stort och inte bara kanske handlar lite mer om hur har vi det trevligt och praktiskt hemma. Utan att här formar vi liksom grundstrukturen.
Det blir väldigt många stenar i en stad.
Ja.
Och jag har, den här läsningen av den här boken har, tycker jag för mig i alla fall, varit särskilt fascinerande därför att den har liksom gett en massa små mini-aha-upplevelser liksom, och sånt som man trodde man kände till ganska bra. Jag menar, vi känner till städer, men plötsligt får man en lite annan beskrivning. Det där med att stenarna kan staplas på höjden till exempel och avgränsar då byggnader på olika sätt. Och vissa byggnader är låga, andra höga. Så inuti husen finns det också avgränsningar i form av stenar som är staplade på olika sätt. Och plötsligt har man börjar man tänka på städer som stenar staplade i olika typer av lådor. Och så några lådor bildar kvarter och så liksom kommer nästa låda och de här kvarteren kan vara olika stora. Och successivt, jag tyckte det var särskilt fascinerande liksom att det har nog betydelse. Du, liksom, i det långa loppet förstår man att det här styr oss väldigt mycket.
Bebyggelse generellt har ju många dimensioner, så att då, ibland när vi pratar städer och hur vi ska bygga dem så handlar det väldigt mycket om bilden av staden och hur vi upplever, vad vi ser, vad vi väcker för känslor och så vidare.
Mm.
Men, och det tror jag att vi är hyfsat medvetna om, men mindre medvetna om den här faktisk strukturen som egentligen formar vår vardag till så stor del, och därför tycker jag det är fascinerande att lyfta fram det.
Arkitektur när det diskuteras handlar ju ofta på ett visst sätt om yta, hur saker ser ut, ett visuellt intryck. Och om jag förstår dig rätt så, ja, du underkänner ju inte det förstås, men du menar att det kan vara viktigare att liksom gå bakom ytan och se de där stenmurarna som står där bakom och styr oss verkligen bokstavligen. Men då undrar man varför Varför är det så viktigt att ha de här grupperingarna av stenar? Vad är stadens egentligen grundläggande uppgift?
Den grundläggande uppgiften skulle jag säga är att skapa förutsättningar för människor att leva ovanligt nära varandra än i andra miljöer. Inte tätare.
Du kontrasterar den där begreppen. Ja, men det är ju jättebra.
Att tätare, det är klart att om man bygger tätare som vi brukar säga så får ju det ofta med sig närhet. Men det förvirrar ju tanken, varför vill vi bo tätt? Det är svårt att förklara. Men varför vi vill bo nära är inte så svårt att förklara. Mm. Och jag tror att det här att bo nära, det är det som är grundbulten med städer. Därför att det kortar helt enkelt avstånd mellan människor. Men arrangerar det oftast i alla fall på ett sätt som gör att vi kan stå ut med att bo nära. Men ändå ha fördelarna av att bo nära. Och det får ju effekter på ekonomin, att vi kan specialisera oss i våra kunskaper. Mina kunskaper är ju inte värda mycket i många svenska städer, men i Stockholm och Göteborg kanske det finns en mottagare. Och på samma sätt också socialt, att vi kommer nära och får andra sätt, och bindningarna mellan människor handlar om lite andra saker kanske när man bor glesare. Och det är ju inte att ena är bättre eller sämre, men det är olika. Mm. Men staden vore ju omöjlig om vi inte kunde bo nära varandra. Och då är det den här fysiskt byggda staden, städernas stenar, som åstadkommer det.
Vi måste väl kanske också arbeta nära varandra för att det här ska funka, både bo och arbeta, eller hur? Så ja, fattar jag i alla fall din beskrivning av staden.
Absolut.
Att den blandar, eller har i alla fall blandat väldigt mycket, och att den kanske möjligen i en del senare tids stadsutveckling verkar det rymmas mindre blandning i varje kvarter, eller vad ska jag säga. Är det riktigt läst?
Du menar i äldre, hur långt tillbaka
är det? Ja, men man tänker kanske en mera sentida stadsutveckling, att man har fått alltså ganska mycket lik, inte samma variation. Förut var det ofta så att du gick från en butik till en annan, liksom, men nu kan hela kvarter domineras av en enhetlig verksamhet, ofta i stadskärnorna.
Nej men precis, vi har ju haft en sån planeringsidé där vi försöker lägga saker till rätta lite mer då, och skilja på saker som kanske också har varit störande, att vissa typer av verksamheter har varit störande för boende och skapat problem eller genererat trafik, och det här har ju lett till att vi har försökt sortera här väldigt, men kanske också att vi har gått lite långt, eller det är väl många som säger det, i den sorteringen, och att idag kanske vi också kan återskapa den här större närheten, och att det är den här mångfalden också inte behöver störa så mycket, utan kanske inte minst i vår tid har det snarare en poäng, så att säga, även ekonomiskt, att man kan olika saker, har nära till varandra för kunskapsutbyte eller kulturellt utbyte, informationsutbyte, vad det är för något då.
Precis, att den här staden då ofta när den fungerar som bäst präglas av mångfald. Vi ska snart komma in på kanske de mer, ja, det här är ju en podd som handlar om idéer, och framförallt politiska idéer och politisk teori och sånt där. Och man kan möjligen undra då, vad är det politiska i stadens form egentligen? Men det tror jag vi strax ska kunna svara på. Men innan dess kanske ett par begrepp som figurerar här rätt mycket. Alltså, om det blir lite svårt här, engelska och allting. Place syntax är ett viktigt begrepp här. Kan du bara reda ut för oss vad detta är? Syntax är ett språkbegrepp, och hur kommer det in här?
Nej, men precis det. Och det här tror jag att om man ser det mer som ett kunskapsutveckling som har skett på senare år, så är det ju just det här att börja se och studera städer, inte som bilder bara, det kan vara viktigt i sig, men heller inte att studera de enskilda elementen i staden. Det här var en vacker plats, eller titta i en vacker byggnad, eller den här är en bra funktionell byggnad och så. Utan att se att det är väldigt mycket av de här egenskaperna, både på platser och byggnader, beror på var de ligger i staden. Alltså lite grann det här lägesbegreppet. Och det är ganska lätt att se när man beroende på var någonstans en byggnad ligger, så får den ju olika förutsättningar och till och med olika ekonomiskt värde. Och det där handlar ju mer då om relationerna mellan den platsen och andra platser, eller den byggnaden och andra platser. Och här är ju inte minst gatunätet väldigt viktigt för att bygga ihop det här. Och det är precis det som man nu har mycket bättre tekniker för att studera de här relationerna, alltså syntaxen i staden, play-syntax, space-syntax, alltså relationerna mellan platserna.
Ungefär som orden i en mening, flyttar man omkring då får man ofta en helt annan mening.
Exakt, fast det är samma ord.
Ja. Medan, och på samma sätt menar du om staden, att flyttar man omkring byggnaden på ett lite annat sätt, även om det är samma pjäser liksom, och så kanske man öppnar lite mellan dem och sådär, så händer det massa grejer, mycket mer kanske än man kunde tro.
Ja, precis så.
Så och till exempel tillgänglighet, värdet har att göra med kanske tillgängligheten då, att du kan få väldigt mycket strömmar av människor komma till ditt hus så att säga, och då är det en fördel. Om du nu inte vill åstadkomma motsatsen, att de inte ska komma till ditt hus, då kan du ordna det på ett annat sätt. Och då tänkte jag bara att du skulle säga någonting om det här fascinerande liksom motsats, ett annat motsatspar som du använder, som är träd och nät. Trädstruktur och nätverksstruktur, det tycks vara viktigt för att vi ska förstå vad det här går ut på.
Ja, det är lite två ytterligheter då om hur de här relationerna kan hänga samman då, eller syntaxen i staden eller vad man skulle kalla det då. Och om man går hela vägen till ett försök att så att säga jämna ut så att alla platser egentligen har precis samma relation till alla andra, då hamnar man närmare någonting som börjar likna ett rutnät då. Mm. Att städer, det är egentligen att städer ofta har den här rutnätstrukturen, tillbaka till antiken, kan man ju förklara på det sättet att säga att om man inte vet vilka platser man ska röra sig mellan en stad över tid, det här förändras ju över tid, så är ju ett rutnät väldigt bra, för det skapar den kortaste avstånden mellan alla platser. Mm. Sen kan liksom livet spela ut där och bli på olika sätt. Den hierarkiska strukturen är ju lite då att man hela tiden väljer, som vi gör när vi massa situationer när vi jobbar med vår dator till exempel, att man hela tiden väljer bort någonting och så. Och då blir det en väldigt fördelad struktur som också pekar ut vissa platser som viktigare, om vi säger så, som mer centrala, som man måste passera för att nå andra platser. Och vissa platser hamnar väldigt perifert, långt från de centrala. Och det här är ju extremer. Men nästan alla städer rör sig mellan de här då, i olika grad. Ja. Kan man säga.
Ja, men precis. Jag fick många tankar när jag läste just det avsnittet i din bok. Alltså det här att, och då tänkte jag säga också att det borde ha en viss betydelse hur fort man färdas och hur man färdas i staden. På den tiden då nästan alla människor gick. Jag var till exempel i Pompeji i somras. I detta fascinerande ruinlandskap, och inte bara ruiner heller, väldigt mycket som är bevarat också. Men att det är ju ett stort rutnät, och man förstår, och det fordon de hade, det var de här vagnarna som gick omkring bland gatorna. Och det är klart att det är väldigt demokratiskt också, alla får samma avstånd. Men det är klart, på senare, särskilt de sista 100-150 åren, så har vi fått fordon, transportmedel som har ökat hastigheten. Och det är klart, då blir det plötsligt frestande att bryta sönder det här rutnätet. Så här, vi snabbtransporterar människor mellan vissa punkter. Och inte minst om man behöver arbetskraft till exempel i städernas centrum eller vissa områden. Ja, då bygger man snabba transporter dit så folk kan pendla till kanske billigare bostäder någon annanstans. Och så får man satelliter och sådär. I hög grad, alltså de senaste, ja, sen efter andra världskriget kan man säga. Och många sådana städer snabbt vuxit dessutom. Och då har det liksom, och det behöver kanske inte vara så att man egentligen ville bygga en hierarki, men liksom det fanns en viss typ av funktionalitet med den där snabba transporten. Men sen uppfattar jag också att du tänker också så här att och det är kanske en mer långsiktig utveckling, att några har velat bo i staden eller stadsnära men ändå avskilt i lite mer exklusiva förhållanden, och exklusiv ligger nära ett annat ord, som nämligen segregation. Så att det liksom olika typer av processer kan ta sig likartad, så att säga, rumslig form, något socialt helt olika dimensioner.
Nej, men exakt, och det är lite viktigt, för att om vi tar den här då, stadens form, och inte minst hur rummet hänger ihop i städer på olika sätt då, är ju inte en, det är ju inte high-tech direkt som bestämmer exakt vad som ska hända, utan det skapar grundläggande förutsättningar som kan falla ut på ganska olika sätt, och ibland nästan tvärt emot. Du kan få väldigt exklusiva, en segregerad stadsyta kan ju vara också väldigt exklusiv och innehåller välbärgade människor och andra sidan en helt annan socioekonomisk kategori och sådär. Så att det, men det, poängen är att det skiljer.
Ja, verkligen. Det skiljer.
Men inte att det liksom kanske nödvändigtvis pekar ut det ena eller det andra. Då, så att det är väldigt viktigt. Det är inte en low-tech teknologi det här, men den är väldigt kraftfull i att den ligger och verkar så lång, över lång tid. Mm.
Och den här typen av syn på stadens form, hur länge skulle du säga att den har utvecklats med Space Syntax och den typen av analyser de senaste årtiondena? Hur långt tillbaka ska man gå för den här förståelsen?
Ja, men idag så sprider det här sig ganska mycket, inte minst här i Sverige. Vi berömmer oss lite för det då. Ja. Men att det handlar ju om kanske 20-25 år i alla fall som man har pratat om de här sakerna. Det är idag, växer ju in i liksom den kommunala planeringen och sånt mycket mer och används i hög grad också som ett stöd i planeringen och så. Och jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt för att många av dagens frågor som vi ställs inför städerna, det är inte 50-talet, hur får vi dit hyfsat fina lägenheter med lite grönska runt omkring, en buss som kommer då och då, en Konsum och så vidare. Mm. Utan det är ju de här stora frågorna om segregationen, och ekosystemtjänster, hållbara marknader. Det är väldigt svåra frågor. Och de ligger ju mer på det här som vi pratar om, syntaxer och så. Det kan ju också beskrivas som system. Hur hänger de olika rumsliga systemen ihop i en stad? Och då är det på det sättet då vi kan adressera de här stora frågorna också.
Mm. Jag tänker liksom att det finns en större djup social mission här. Det är inte bara så att säga att fixa en smartare och effektivare stad genom att kanske söka sig tillbaks mer till kanske en mer öppen rutnätsmönstrad stad, utan det finns en större mission, och det är man ju inne på sådana frågor som du pratar om här, som segregering och så. Jag får till och med ett intryck av att du menar att staden verkligen, du skriver det explicit på några ställen, att stadens form bär på någon sorts ideologi. Mm. Eller hur? Kan du säga lite mer hur du utvecklar hur du tänker där? För det tror jag är verkligen intressant.
Ja, nej, men ofta så tänker man ju mer att det är mer en praktisk bakgrund hur vi bygger staden, och kanske också med att skapa trivsel, att det finns, att det är soligt på uteserveringarna och den typen av problem. Men jag tänker på det som ett politiskt verktyg, djupt politiskt verktyg, som ju skapar vissa rumsliga förutsättningar, alltså fysiska förutsättningar för vissa saker att ske i samhället och sätter stopp för andra. Jag tror också att i den meningen har vi ju genom historien har människan så att säga använt den också för att upprätthålla vissa samhällssystem och byggt städer på olika sätt, eller uppbära kulturella skillnader eller vad det kan vara. Att det återspeglar sig hela det här materiella. Mm. Det här tycker jag är så fascinerande tema, att man inte drar den här gränsen mellan människa och materia så mycket, utan vi externaliserar ju så mycket av vad vi håller på med i saker och även då i bebyggelse för att få stöd som vi inte kan ha i huvudet allting. Då. Mm. Och då tror jag också att man definitivt kan hitta och se på den byggda staden som ett sätt att styra de här sakerna i olika riktningar då. Alltså sådana saker som underbyggandet av integration eller inte. Mm. Jag tror till exempel, för att bli lite konkretare här då, att efterkrigstidens byggande, som jag ju i all väldigt höga ambitioner och i all välmening hade ju ett ideal om den lilla staden. Mm. Att egentligen ska människan trivs bäst där det är litet och det är inte så mycket människor och vi kan mötas och så. Och det ligger ju bakom många av de här som vi kallar för grannskapsenheter som ligger runt många städer som byggdes på 50-60-talet. Oerhört fina och oerhört vackra att se på och har höga boendekvaliteter. Men det som försvann, det var ju rummet bortanför min egen stadsdel. Mm. Det offentliga rummet på nästa nivå, där jag möter nästa stadsdel eller hela staden. Ja. Det fanns inte med den planeringsideologin. Och där menar jag, det där är ju faktiskt en medveten eller omedveten, men en idé som man kan bygga på ett annat sätt, där den där lokala stadsdelen hänger ihop med nästa stadsdel eller inte då.
Och även på sätt och vis, som jag tolkar din beskrivning, att det finns också studier som visar att rörelsemönstren även inom en sån här stadsdel eller förort kan innebära ganska få möten. Att man har lyckats bygga bort grannarna på något sätt genom att dra häckar och organisera var man går ut ur husen och sådär. Kan du säga lite mer om det? För jag tyckte det var nästan lite en av de här små aha-upplevelserna för mig, att det var så utstuderat. Nästan målmedvetet undviks att man skulle träffa någon annan människa.
Ja, men idealet är nog, alltså det var ju inte målet naturligtvis, utan det var ju tvärtom. Att det är en idé, tänker jag, om att man bygger gemenskap i den lilla världen. Mm. Och då är det bra att man tar bort de som inte hör till den lilla världen. Mm. Då blir det lättare och så kan de bygga sin lilla värld någon annanstans och så vidare. Och det som du beskriver, det har ju mycket att göra med den här hierarkiska strukturen, den här trädstrukturen då. Att någonstans så kommer du till en gata och så kan du välja att gå åt två olika håll då. Och det betyder ju att om du går till vänster så kommer du inte till husen till höger. Och sen kommer du till nästa val så gör du samma sak och så gör du samma sak och gör du samma sak. Mm. Och så här ser det även ut inom en sån här, en vanlig förortsstadsdel i någon av Sveriges större städer. De har ofta den här strukturen, så att det är inte bara stadsdelen som är skild från andra stadsdelen, utan olika bostadsgrupper är skilda från olika bostadsgrupper och olika hus är skilda från olika hus, så att du egentligen aldrig passerar grannens port. Ja, din allra sista grannar kanske går förbi, de sista tre portarna.
Ja, just det. Då kan
men
du
de
vinka.
Andra har försvunnit. Ja. Och det är ju lite nästan skrämmande.
Ja, ja, men precis. Nej, men jag tror alla känner igen, det finns, att det blir en aha-upplevelse beror ju ofta på att man känner igen sig fast man inte riktigt tänkt ut, liksom, gjort iakttagelsen så tydligt. Det tycker jag kommer väldigt ofta fram här. Och det är ju inte så avlägset heller som du själv gör i boken, att när du pratar om trädstrukturen så har den de här hierarkiska dragen, och att man skulle kunna tänka sig att om man vill få en enhetlig struktur och kunna ha tydlig överblick och bestämma och liksom kontroll, då föredrar man en sån struktur. Och den, för att bli konkret också på det ideologiska planet där, så kopplar du den till ett ord som socialism. Då kan man säga det liksom styr hårt och det är ett bestämt schema som alla ska följa. Medan en mer äldre klassisk öppen rutnätstad som möjliggör för vem som helst att ta vilken väg som helst. Och också att sätta upp shop så att säga var som helst i en sån där då fri, öppen, marknadsliknande struktur, kan man också säga. Både nätverksliknande och marknadsliknande. Den skulle kunna kallas då liberal. Samtidigt som man då, man kan mena lite olika saker med de här orden förstås. Men här ser man då hur det finns en latent politik i stadsstadens form. Möjligen kan den också ibland kanske ha gjorts explicit. Kan du säga lite mer om det som du landar i de här ideologiska begreppen och vad som händer möjligen med de ideologier som inte får plats här? Liksom det, man kan tänka sig att finns det en populistisk stad, finns det en konservativ stad, finns det en kristdemokratisk förort så att säga. Jag menar, att gå ner på partinivå kanske att gå lite för långt, men det är någonting här som ändå man längtar efter kanske lite mer ord på det.
Nej, men och det här är ju lite, jag tog lite i där, för att också för att en vilja med boken är ju också att bryta bortom det här att liksom, hur bygger vi den trevliga och hållbara staden som vi ofta hamnar i, och säga att ja, men jag vill ladda det lite grann med att det här är dramatiska saker, det här är något vi borde tänka mer på, och jag kanske inte har tänkt färdigt i alla de här avseendena. Men det här var ett första inspel för att försöka få debatten till sådana frågor också. Ja. Men lite argument har ju för det där naturligtvis, och det är två saker, det är dels det här som du säger med nät och trädstrukturen, men sen är det ju också det här viktiga som vi ofta glömmer bort i stadsbildningsdebatten, och det är ju hur marken är indelad i ägorätter, fastighetsstrukturen. Det är ofta försvinner fullständigt. Och där finns ju enorma skillnader faktiskt. Där, om vi börjar där, att det är ändå lätt att tänka sig att man har, om man delar upp marken i många ägorätter snarare än ett fåtal, som det fördelar man liksom ägandet, och det kanske ändå kunde beskrivas som en liberal idé att liksom alla borde egentligen, som Margaret Thatcher, alla ska äga sitt eget hus och så här. Så då återspeglar det ändå lite det. Medan det ändå finns det, ja, men det är inte bra om bostäder är ägda gemensamt. Det är inte så att vi har ett kommunalt bostadsbolag som äger det här. Och tittar vi på kartorna så ser vi ju det här. Och det är lite motsägelsefulla i en svensk historia att de här sakerna händer ju parallellt. Mm. Så vi bygger två städer egentligen för olika, ja, målgrupper om vi säger så. Men det var bara fastighetsindelning. Och sen som det här som du säger då, och du säger ju det redan då, att nätstrukturen som jag säger, om man ser ut planeringsperspektiv där man kanske ändå kan tänka att planering är lite mer vänster, inte planering, marknad är mer höger. Mm. Hur ska vi göra en plan som planerar så lite som möjligt men öppnar för marknaden? Ja, rutnätet, för att den försöker säga så lite som möjligt och peka ut så mycket. Ja. Medan i en mer planeringsvänlig ideologi så ser man, ja, men vi ska nog hjälpa till lite här för det kan bli lite djungelslag i det där rutnätet, och så sorterar vi upp det här lite grann och till exempel löser trafikproblem och att man har olika hastigheter på olika fordon, kanske ska åka på olika, ja, liksom, vi lägger världen till rätta lite mer då. Mer än så inte, men liksom, jag tycker det är spännande och jag skulle tycka det var otroligt fascinerande när vi förde sådana diskussioner i stadsbyggnadsdebatten mycket oftare.
Alltså om man tar, det finns också något lite kanske övertydligt att liksom ställa liberalism mot socialism, alltså de får liksom, man kan säga det är en form av, det är kanske en startpunkt för en diskussion som du verkar vara inne på också, att det är nästan mer en sorts stereotyper eller den här jungianska arketyper i stadsformerna nästan. Men om man går lite så där till existerande städer kan man ju se enorma skillnader. Jag tänker alltid i min egen undervisning ibland pratar jag om urban utveckling och historia och så där. Och då brukar jag jämföra Houston i Texas med Hongkong. De kommer precis efter varandra i alfabetet också och så där, så att då kan det bli lite illustrativt, och så ligger de på varsin sida av jorden och två liksom väldigt moderna städer som kan förknippas med det moderna. Men ser helt olika ut. Houston har väldigt få våningar, liksom. En enormt utspridd stad och med enormt breda gator och sådär. Medan däremot Hongkong är en mycket vertikal stad med enormt höga hus och väldigt tätt mellan alla människorna. De har staplat stenarna på höjden. Stenarna i Houston ligger på väldigt horisontellt. Ja. Och då ser man effekterna av dessa städer helt olika på en massa olika plan. Men om man tar såna här enkelt mätbara saker som hur mycket energi man förbrukar per capita, liksom, hur hållbara städerna ur ekologisk synpunkt är, Hongkong helt överlägsen. Liksom. Just den här katastrof. Och Stockholm är liksom någonstans mellan de här två, men med bred marginal slår man ju just den här. Alltså. Mm. Och det är inte så svårt att inse. Och det är klart, då tänker man att där måste ju ha funnits rätt mycket ideologi redan från början. När man bygger ut så att säga frihetens stad, är liksom den där enorma ohållbara staden, och medan den kan säga att på många sätt en ofrihetens stad är liksom den här som sitter i sina fågelholkar i Hongkong.
Ja, men där är det ju fascinerande att om man skulle backa där, så jag skulle säga att både Hongkong och Houston har ett rutnät och båda har en väldigt hög fastighetsindelning. Jag skulle säga att de båda är extremt marknadsliberala, men sen har man ju haft andra geografiska och andra förutsättningar som har pressat upp den här fria marknaden i Hongkong. Det är ju verkligen ett tecken på hur marknaden då tillåts bygga de här höga. Det är ingen planering, eller väldigt lite planering, man säger så. Annars skulle man ha sagt att ja, men nu får det vara nog, nu får du bygga högre än så här. Men, och i Houston får man bryta sig bäst man vill, fast man liksom skapar massa miljöproblem och allting. Så att i grunden så långt håller min teori där, tänker jag.
Ja, jag är inte mening mot teorin. Jag är mer intresserad av hur man så att säga formulerar det här i politiska termer. För att man kan också säga om Houston att det är ju ett rutnät, men den som börjar gå omkring mellan rutorna där har ett stort jobb att göra ens för att komma till en livsmedelsaffär. Det är bilen förutsättningen för alltihopa. Liksom.
Ja, men absolut. Ja. Och det här finns hemska exempel på där. Om man då inte har en bil så har man liksom svårt att få mat. Alltså att människor svälter i stora amerikanska städer. Därför att om man har dåligt ställt och inte har råd med bil, så är det möjligen, kan man ta sig till macken och äta dålig mat där, men man kommer inte längre. Så det här är ju faktiskt ett problem, hur konstigt den kan låta. Så att den teknologin där spelar ju roll, och geografi och teknologi. Det finns ju några andra krafter här naturligtvis som påverkar och som gör att varje stad till slut ändå är unik och inte är en stereotyp, om man säger så, utan det Men att det här, de här grundläggande rumsliga förutsättningarna också är väldigt styrande, tror jag.
Men om vi tar ett av de problem som du verkligen diskuterar i boken, nämligen detta med segregation, om du skulle ändå försöka förklara mer konkreta termer hur du tror att en mer medvetenhet om space syntax idéer och städernas form skulle kunna påverka den frågan.
Ja, jag tror att om man med lite sådana nyare metoder som finns nu att beskriva städers form som inte bara tar dem som mönster och ganska enkla bilder och så utan just fångar sambanden, så här, då ser man ju att många, om vi tar liksom en traditionell svensk eller europeisk stad och sådär, det där lite idealbilden man kanske har då, så är ju den, ser den ganska enkel ut som ett mönster, men den är egentligen väldigt, väldigt komplex, och den skapar ju egentligen, om man tänker sig att människor börjar röra sig i en sån miljö, så finns de här, det är inte helt jämna rutnät, utan det finns hela tiden också, hur ska vi säga, avvikelser som gör att det finns lokaliteter väldigt, som är väldigt avskilda, det rör sig lite människor, som ligger sig väldigt nära andra platser där det rör sig mycket människor. Det är just det, och det här tror jag det vi verkligen tycker om med städer. Här på, i Stockholm kan man ju hitta både parker eller bostadsområden som liksom bryter sig ur stan och gör att helt plötsligt blir det väldigt lugnt där. Men som, om man bara på 100 meter så kan man komma ner på en väldigt stor gata. Och det här gör att man har just den här mötesplatsen i mitt grannskap där jag kanske möter många som faktiskt är lite lika med själv. Och jag tror inte att det är ett problem egentligen i den här segregationsdebatten. Om så länge att den platsen ligger nära en annan plats där jag träffar människor som är lite olika med själv, som kommer från andra stadsdelar. Och sen på nästa skala ytterligare. Och det här är precis vad de här gamla städerna gör. Så jag tror att de har fungerat som faktiskt exceptionellt effektiva integrationsmaskiner. Att människor stöts och blöts på olika skalnivåer så här. Sen då tror jag att man då i den här lite mer, utan att tala illa om ingenjör, men lite mer ingenjörsmässiga idealet som fanns, där man liksom ville renodla och förtydliga saker under efterkrigstiden, modernismen och sådär, då säger man, ja men vad behöver människor egentligen? Så skapar man de här isolerade, ganska isolerade grannskapen, alltså optimerade i sig själva. Men man missade komplexiteten i nästa skala.
Ja, men det tror jag ligger mycket i, verkligen. Och den helhet som ligger i det också, att det finns, det var en planering som löste vissa funktionella utmaningar och problem. Det finns ju en avhandling om det faktiskt också från KTH som heter Bilsamhället, som visar liksom enorm hegemoni som en liten grupp experter då på planering fick under en speciell historisk period. Och mycket av det som du utmanar här kan man ju säga en rester från den som ju nu dominerar stadsrummet på många sätt. Och det innebär, om jag får liksom förlänga min fråga här om hur det ska gå till i praktiken, innebär inte det här också att man faktiskt måste ska säga, mer eller mindre riva upp eller åtminstone överskrida en del av de gamla strukturerna för att man ska åstadkomma det som framstår som ditt ideal här?
Ja, men absolut. Jag tror det. Där finns det ett nödvändigt arbete, och det kan ju låta svårt och bökigt att åstadkomma. Samtidigt så behöver ju inte det betyda att man ska riva massa hus och flytta dem och så, utan det handlar ju mer om sambanden då, så att det handlar ju mer om vägar, gångvägar, cykelvägar och allting, hur staden hänger ihop. Och att fokusera det, för att vi tenderar att fokusera byggnaden väldigt mycket. Men man kan ju säga att det här perspektivet som jag argumenterar mycket för snarare fokuserar gatunätet än byggnaderna. Alltså hur saker hänger ihop än själva det som hänger ihop. Eller
än själva husen i sig själva, ja.
Just det, precis.
Nej, men det förstår man väldigt tydligt här i det, du är mer intresserad av stenarna än de hus de bildar, kan man säga.
Ja, det kan man säga. Men att då tror jag att det för att återskapa den här väldigt sofistikerade stadsbyggandet som egentligen historien kan visa på oss, för oss, som jag tror vi faktiskt har reducerat under 1900-talet, den komplexiteten, så bör man börja jobba på den nivån. Och det här tror jag då är inte minst är viktigt, att den kunskapen och de perspektiven kommer ut i våra kommuner.
För de är inte där riktigt än.
Ja, jo, men det finns mycket diskussioner, att det är verkligen på väg, men det är väldigt, väldigt viktigt.
Ja, det är ju väldigt viktigt att någon vet hur man gör också. För på något sätt ligger det nästan inbyggt i det du har sagt, att det är en gammal kunskap som på något sätt var inte så jätteartikulerad, utan den kunde faktiskt överskridas ganska lätt av nya planeringsgenerationer under 1900-talet. Och under tiden så har den här gamla förståelsen blivit, den var en gång historia, nu håller du på att aktualisera den igen. Och då måste det liksom tillföras kanske då kompetens. Och då är man inne på professionerna här också, vilka som ska göra jobbet och så där. Du arbetar en del med det i boken, liksom, vilka är det som kan hålla i skaftet här? Och det är uppenbart att arkitekterna har en viktig roll. Du diskuterar också geografer och planerare och andra grupper som på något sätt har expertis när det gäller stadens form och utveckling och funktioner och så. Kan du säga lite grann hur du tänker där att det ska ske?
Ja, jag tycker det här är... Det här är oerhört intressant och viktigt också då. Om jag återigen tar den här segregationsdiskussionen, så är ju väldigt mycket av vår kunskap om segregationen egentligen producerad av geografer, om man säger, med en geografisk arsenal så att säga. I vår forskning har vi också ägnat oss åt segregation först, men då har vi en, jag skulle kalla för mer arkitekturingång. Och det här är egentligen att geografer och arkitekter har inte samma rumsuppfattning. Mm. Men det här är i stort sett aldrig uttalat. Så att vi producerar kunskap om hur staden fungerar med geografiska beskrivningar, som sen då stadsbyggarna på städerna ska försöka hantera, vilket egentligen är väldigt, väldigt svårt för dem att hantera, för de har en annan rumsuppfattning. Mm. Det här leder ju lite långt, man ska riktigt reda ut det. Men det leder också till en debatt som jag tror är samhällsdebatt kring de här frågorna. Och även andra frågor då, för att det återkommer i andra frågor. Som inte blir riktigt så distinkt som det skulle behöva vara. Mm. Och jag tror att det skulle vara otroligt viktigt att lyfta fram det här. Att man pratar faktiskt om en sån viktig sak som alla de här investeringar vi gör i hur vi bebygger vår mark i Sverige inte alltid görs utifrån en förståelse. Man har olika förståelser av hur rummet fungerar.
Nej, men av boken framgår ju att du nog lutar åt att här är det viktigt att planeringen också innehåller arkitektonisk expertis, om man uttrycker det lite bra på sak. Liksom. Det är en för viktig profession, och det finns för att liksom lämnas åt sidan när den här storskaliga rumsliga planeringen har skett. Och att du kanske skriver det rakt ut, men jag uppfattar det så att arkitekterna har lite för mycket fått ägna sig åt, så att säga, detaljerna, det vill säga husen. Husen, hur de ser ut och hur de funkar inuti varandra liksom, på insidan. Medan däremot arkitekterna liksom antingen tryckt bort eller dragit sig tillbaka, eller möjligen båda sakerna samtidigt, från de större rumsliga frågorna. Att det också handlar lite grann om att rycka upp, så att säga, arkitektkåren, att liksom ta ett större helhetsgrepp för att liksom kunna också lite grann mota en del av de här förenklingarna som kanske har gjorts i den rumsliga planeringen, där geografer har fått för stort inflytande.
Ja, alltså, de sköter ju sitt jobb och gör det de ska, så att det är alldeles utmärkt. Men att jag skulle vara... arkitekterna har ju mycket mer praktikorienterade och så, och är ganska nöjda med det. Men jag tror att även rent kunskapen om staden som en rumslig artefakt och till exempel skapa segregation eller inte och så. Där tror jag att arkitekturkunskap på ett väldigt egentligen vetenskapligt akademiskt nivå, det perspektivet skulle kunna informera även geografer. I grunden är ju så här morfologiska studier också geografi, det är ju geografiska. Men idag så hamnar de lite mer kanske hos arkitekter och så. Men att till exempel då, bara för att försöka illustrera lite grann, att nästan all segregationsforskning förr eller senare måste dela in staden i områden, eller den gör det. Område eller region eller area och så här, det är ju sånt som alla geografer landar i till slut. För en arkitekt finns inga områden. De är aldrig intresserade av att dra gränser av det slaget. Men idag så samlas ju egentligen all statistik inom sådana geografiska områden. Arkitekter formar rummet istället med hjälp av bebyggelse, så att man måste gå runt hörn och man måste gå på den vägen för att komma dit, och det huset ligger i vägen och man måste gå så. Det är otroligt, alltså det är det vi menar med morfologiskt, liksom, väldigt detaljerat. Och jag tror att den är ju väldigt viktig, för det är ju det som vi som människor faktiskt lever i.
Ja.
Vi lever ju inte i de här abstrakta statistikområdena.
Nej.
Och det här jag tror att det hamnar fel om vi inte lyckas översätta mellan de här två rumsliga beskrivningarna.
Precis. Och en tanke kommer för mig här, nämligen att man ser liksom på planeringsperspektivet. Det har ju varit, man har försökt lösa genuina utmaningar under hela den långa efterkrigstiden. Till exempel att forsla växande mängder av människor mellan olika mellan bostadsområden och arbetsplatser och försöka göra det någorlunda effektivt och sådär. Och det är klart, sånt jobb måste göras, och då blev det en ny profession liksom, som tog över det. Och så har vi på senare tid fått en halvsekel åtminstone, en lång, jättelika utmaningar kring städernas hållbarhet. Ja, då har vi fått nya experter som har kommit in från på olika sätt och liksom har åsikter och meningar om hur staden ska förändras och så. Samtidigt som arkitekterna inte heller där riktigt, tycker jag i alla fall, har varit tillräckligt mycket på bollen. Så vi kan se liksom att det har uppstått också en sorts professionell täthet, och arkitekterna har liksom fått en lite för isolerad roll. Så här finns liksom en större diskussion att föra. Och sen slår man en annan sak, nämligen att man kan få lite nya synsätt när man läser din bok på det här så kallade arkitektupproret, eller vad det heter, uppropet kanske. Alltså en sorts folklig åsiktsbildning kring byggnader, och inte minst bostadshus då, i antingen små eller lite större. Och då så är väl grundidén där att det ska byggas mer som förr i världen, liksom lite hemtrevligt och massa modernistisk arkitektur, inte bra. Men att det är, när man tar del av ditt budskap, så tycker jag man förstår att det är en väldigt, man kan säga, i och för sig det är ju bra att människor engagerar sig, men samtidigt är det som de har överhuvudtaget inte tänkt på de större frågorna, utan de intresseras liksom verkligen för ytan, för fasader och fasadbeklädnader, liksom om det ska vara spröjs eller inte i fönstren och så. Och det är ju mera, i och för sig inte oviktigt med estetiken där, men de är ju helt så att säga fjärran ifrån de här verkligt väsentliga frågorna.
Ja, jag håller med. Jag menar, dels så är den estetiska dimensionen är ju också viktig naturligtvis. Och det här med bebyggelse är ju så mångfunktionell. Den gör ju många saker samtidigt. Den skapar ju estetiska intryck samtidigt som den då strukturerar vår vardag, vad vi rör oss. Att den gör ju, det är det jag menar, att det är en sån otroligt komplex och sofistikerad artefakt som är märkligt att väldigt understuderad, med tanke på att vi behöver gå ut för dörren, så det enda vi ser är den här typen av bebyggelse. Men vi bryr oss inte om att studera den ordentligt. Så att, men den estetiska dimensionen är viktig. Men det andra är ju inte, det är inte så konstigt. Dels kan man ju säkert vara upprörd och ha åsikter om hur hus ser ut. Så att, men sen kanske det också kan vara ett uttryck för missnöje med någonting annat. Att det händer inget här. Det här blir så långt till det där. Och det här, jag vill känna mig otrygg när jag rör mig här på kvällarna. Men det är svårt att sätta ord på det där.
Ja.
Så att,
och då pratar man om det man vet någonting om. Eller ja, man kan se med blotta ögat.
Vi pratar om det vi kan prata om. Inte det
jag tänker behöver. På det. Du diskuterar ju inte så många arkitekter, men några i alla fall, som till exempel Per Olof Hallman. Som, om jag förstår dig rätt, alltså, du placerar ändå i en generation och i en tradition där man kan säga förstod såna här saker. Och han har väl sin tur sina föregångare som han har läst från mera klassiska arkitekter och så. Tycker du att om du jämför Hallman och Hallman-generationen, eller vad ska jag kalla det för, och deras ideal, tycker du att det finns finns det några som upprätthåller den traditionen idag, eller finns det liksom några nya som är beredda att ta över? Du är ju ändå i huvudsak forskare. Du gör inte jobbet själv, så att säga, med att förändra städerna så mycket, har jag förstått i alla fall.
Nej, jag har ju varit inblandad lite sånt konsultarbete kring sådana saker och så. Men nej, det stämmer ju. Och när det gäller Hallman, så är det ju, som är en väldigt viktig figur, tänker jag, i stadsbyggnadshistorien verkligen. Och egentligen är jag ju ganska kritisk mot vad han för in. Därför jag tycker att han det här är ju en tradition där det finns namn som Camillo Sitti, Raymond Unwin och så här, som var runt förra sekelskiftet, som ville då reagera mot den tidens, som man upplevde, monotona rutnätstäder då. Vi kanske tänker på det där lite annorlunda idag, men på den tiden kan man ju ha stor förståelse för att det här var ju ganska täta, bullriga, stökiga miljöer. Och om man då byggde som Röda bergen här i Stockholm då, så känner man, åh, fantastiskt. Det var ju precis det här att bryta loss ur rutnätet och skapa en oas bara 100 meter från Sankt Eriksgatan som var mycket lugnare och hade massa boendekvaliteter, och det är väldigt lätt att se och tycka om det och så. Samtidigt kan jag, tror jag, att det som ofta lyfts fram med Hallman och den generationen är ju det här, liksom, det är mer upplevelsen av staden och stadsbilden än vad den faktiskt gör med oss.
Svårt att skala upp, tänker du då, att mångfaldiga detta i stor skala?
Ja, alltså, jag tycker där att det där är en del av där, jag vet inte om man kan säga så, men om vi förenklar och säger så, att arkitektkåren faktiskt marginaliserar sig själv. Jag tycker inte att man ser den fulla kraften i den materia man är satt att sätta i verket, så att säga. Det här är ju enormt kraftfulla saker som lägger till rätta saker över hundratals år åt människor på olika sätt. Och istället så tenderar man, tycker jag, dra sig undan och skapa trivsel, om vi säger så, och nöjer sig med det och ger sig inte in i de här stora frågorna, att man verkligen ser till exempel hur den byggda formen spelar roll för segregationen eller för hållbara marknader eller allt vad det kan vara för någonting. Och den tycker jag inleds egentligen med Hallman, och i sista kapitlet där försöker jag ju visa hur vi skulle kunna återvinna det, inte minst genom att börja titta på det här mera relationerna mellan rummen och fånga det på ett annat sätt och därmed faktiskt bygga för en stadsbyggnadspraktik som kan ta sig an de här stora frågorna och inte så att säga bara symboliskt representera dem utan faktiskt skapa grundförutsättningar för dem. Så att det här med Hallman, det är en tvegat svärd, om jag säger.
Ja, just det, jag förstår. Slutligen då, kanske i förlängningen av den här frågan, det kom ju en rörelse kring sekelskiftet 2000 någonstans där, kanske 90-talet, som blev stor i USA, som heter New Urbanism, jag vet inte om du kommer ihåg det där, där man skulle skapa inte minst trivsel och en mänsklig skala och sådär. I ljuset av det du skriver om så kanske man kan se det mer som en återvändsgränd. Att man kanske klarade trivseln i den lilla skalan, men att det var svårt att få upp den till att liksom forma städer i större stil. Hur ser du på, man kan säga att, egentligen är jag lite nyfiken på hur den spaced syntax kommer in i den stadsbyggnadsdebattens landskap liksom i under de senaste årtiondena. För uppenbarligen när man läser din bok och lyssnar på dig så ser man ju att det här är nu en stigande rörelse. Det är liksom, man lystrar mer och mer därför att stadsbyggnadsproblemen har blivit verkligen allvarliga. Och de går inte att vifta bort längre, de måste tas nya grepp. Men samtidigt har det funnits ett och annat sånt här förslag från det man började upptäcka att miljonprogram och sånt där kanske inte var världens bästa idé, så har det gjorts tidigare försök. Kan du bara i några korta pendrag, så att säga, skissera ungefär var ni står ifrån till varann?
Nej, men jag tror att New Urbanism måste man förstå i sin amerikanska kontext, där det i stort sett aldrig har funnits planering eller stadsbyggande. Och där det då var en motrörelse mot den väldigt ofta brutala sätt som städer har tillåtits växa. Om vi säger kanske Houston, men också, ja, det finns många exempel. Men så ville man ju här skapa en större helhet då, och jag är inte så jätteinsatt i exakt de teoribildningarna, men jag tycker att det är ganska begriplig i det kontexten. Och egentligen vad jag tror så hade fan, eller tror mig veta, så var ju här en del av också rörelse i Europa med den här ny renässansen av staden med sådana som Leon Krier och andra som jobbar med det. Så att det där var ju lite en sån. Så att jag har stor förståelse för det, men jag tycker ju också att den är alldeles, den kommer till korta, man kommer inte särskilt långt. Det här är ju ganska små områden som man har byggt på det här sättet, ja, som har lite likhet med, ja, Prince Charles projekt, ja, i Storbritannien och sånt där. Och där måste man ju också förstå, här tycker jag, här är en viktig poäng tycker jag som jag vill lägga in här, för att det blir ju ofta den här kritiken mot svenska förortslandskapet och så. För det första så är det ju här ofta högkvalitativ arkitektur, otroligt omsorgsfulla och miljö med hög ambition. Men det ligger en struktur som jag tror faktiskt är olycklig. Men den upphörde ju inte med det starka planerarsamhället, utan den typen av fragmentisering som det kan sägas vara av staden då, och riskerar också då av samhället möjligen då, om vi ser den här kopplingen. Det har ju fortgått nu, men under kommersiella förtecken. Mm. Och där tror man kanske kan placera in New Urbanism, fast det var väl närmast förutsättningarna för dem i USA, att man hittade ett projekt där man kunde genomföra det här. Men i Sverige har vi ju valt själva närmast att göra den övergången till att egentligen bygga, om vi säger, grannskapsenheter, precis som på 50-talet, nu på 90-00-talet och fortfarande, men med kommersiella förtecken, där det här är så att säga vinstorienterade och marknadsmässiga projekt som ofta kommunen stöttar, men som ofta har just det här läget också, isolerat från resten av stan. Så att det blir en chimär verkligen med den typen av ganska täta kvartersmiljöer som ser ut som att de ska skapa den traditionella staden, men ju ytterst sällan gör det.
Ja, de bryter inte igenom de där skalgränserna som du pekar på tidigare. De är fortfarande isolerade.
Syntaxen är densamma, om man säger så, som under 50-talet. Mm. Och så jobbar vi på ytan. Och på 50-talet så gjorde vi på ett sätt, och nu gör de med på ett annat sätt. Men här måste vi ju gå djupare, och då tror jag att det här är en offentlig uppdrag där kommunerna måste bli starkare och återta det initiativet, därför att det är på den här mer strukturella nivån, skapa sambanden, som många av kvaliteterna i stadsmiljön skapas. Det är där man kan adressera de stora samhällsfrågorna, och det är egentligen där man skapar de ekonomiska värdena. Så att egentligen är det lite märkligt att fastighetsägarna inte bejakar den typen av planering mycket mer, men det blir nog nästa samtal.
Du, nu har jag egentligen bara en liten pyttefråga kvar, liksom en sån här alldeles speciell liten fråga, nämligen vad tycker du om Slussen? Det som håller på att växa fram. I ditt perspektiv alltså.
Jag tycker att det finns stora poänger att förenkla Slussen så att man lättare kan ta sig från Södermalm till Gamla stan. Nu ser man, tycker jag ser fram emot när den här trappan öppnar ner mot Kornastorg och de broarna där. Jag tror, nu ska jag ge en förutspåelse, se om för rätt eller fel. Jag tror det kommer bli ett väldigt stort flöde och utbyte där. Och jag tror att Kornastorg och länken upp mot Södermalmstorg där kan bli en väldigt spännande plats. Det beror på hur man utformar trappan där, det är väldigt brant. Mm. Däremot tror jag att ur den här guldbron och den sidan, förutom vackra sommardagar när man ska ta färjan till Djurgården, kommer bli ganska isolerad. Så att det är både jag bra och dåligt, om ni säger så då, enkla.
Precis.
Så får vi se om jag har
tack rätt. För det, det är bra. Då har vi något oss fram emot att testa det om 10 år. Tack för att du kom hit, Lars Marcus, och pratade stadens form och stadens formpolitik.
Stora idéer med Sverker Sörlin spelades in i Arenagruppens studio i Stockholm. Vill du höra mer om stadsplanering och mer av dagens gäst Lars Marcus, då kan du kolla upp avsnitt 10 av Bostad 2030-podden. Vi lägger en länk dit i avsnittsbeskrivningen. Stora idéer har också en frågelåda. Skicka in din fråga till Sverker Sörlin. Det kan handla om högt och lågt. Maila till podd@arenagruppen.se. Vi läser alla mejl och några frågor får svar i podden senare i år. Klippning och slutmix, Simon Karlsson. Producerade gjorde jag, som heter Rasmus Malm.